Gott att se er. Gott att se några av er här för första gången. Välkommen. Jag heter Jona Fransson och är också en av äldste här i församlingen. Vi ska titta på den här texten som Nima läste för oss nu. Hur vet du att du gör Herrens vilja? Det är en fråga som många har just nu eller har haft i sitt kristna liv. Och hur ser det ut att vara ledd av Gud? Jag tror att den här texten som vi tillsammans tittar på idag har några svar på just de här frågorna. Så under våren så har vi gått igenom Abrahams liv i första Mosebok. Vi har fått följa med honom från det att Gud kallar honom ut ur i Kaldén som ligger i dagens Irak för att gå till Kanans land. Och vi har via svårigheter som svält och familjegräl, via stordåd som en stor krigsvinst mot en massa kungar och snesteg som att kalla sin fru för sin syster två olika gånger och få barn med en annan kvinna. Så har vi ändå sett att en man som på intet sätt är perfekt har växt i tro. Och för två predikningar sen så såg vi att hans tro var så stark att han var redo att offra Isak. Ben predikade om det när de gick upp på berget Moria tillsammans. Och nu har vi kommit till Abrahams ålderdom. Och hans kära fru Sara är död. För två veckor sedan så hörde vi Nima predika om Saras död. Och när vi nu kommer in i vår text så har det gått 3 år. Vi vet att det har gått 3 år för att Isak var 37 år gammal när Sara dog. Och i kapitel 25 så står det att han var 40 år när han gifte sig med Rebecka, som ju händer i det här kapitlet. Och när Nima predikade på Gransnäs så öppnades en väldigt intressant parallell i mitt huvud mellan Abrahams liv i de senaste 3 kapitlerna och den kristna kyrkans födelse. Och häng med här. Så i kapitel 22 har vi den här oerhörda berättelsen när Abraham vandrar upp på Moria berg tillsammans med Isak. Och Isak får bära veden som han själv ska offras på. Men i sista stund så stoppas Abraham och Gud förser en bagge istället. I kapitel 23 sen så får vi en mellanberättelse där Sara dör. Men det är egentligen inte en mellanberättelse, utan Abraham, han köper land i Kanan för att begrava henne. Och så får Abraham den första delen av löftet. Han får en förstlingsfrukt av det löfte Gud har givit honom om att få ta över landet. Det är en garant på att det här löftet som Gud har gett kommer att komma. Och nu då i kapitel 4 så ser vi att Abraham skickar ut sin tjänare för att hämta en brud till sin son för att ta löftet vidare. Så vad är då parallellen? Jo, kolla här. På exakt samma berg som Abraham offrade Isak lät Gud senare sin son gå upp för Golgata med ett kors på axlarna för att han skulle offras på det berget. Den här gången så gav inte Gud en bagge, för det var Jesus Kristus som själv var offerlammet. Sen så ser vi att Gud uppväcks från de döda och blir förstlingsfrukten som är en garant för löftet om ett evigt liv i honom för alla som tror. Och kyrkan föds och får den helige ande som sigill. Och nu är kyrkan kallad av Gud att gå ut i världen och hämta en brud till sin son. Kristi brud. Det ordet har jag använt fel i vissa hänseenden i vårt land. Men Kristi brud, det är kyrkan. Det är de som vi ska hämta in runt om i världen. Så behåll den här parallellen i huvudet. Jag kommer komma tillbaka till den i hela predikan. Men här i texten så kallar Abraham sin äldste tjänare att hitta en fru till sin son Isak. Och vi kommer titta på tre olika personer i den här texten i dagens predikan. Vi kommer gå igenom att den här tjänaren utför sin herres uppdrag för att hitta en brud åt sin son. Och de tre punkterna är en faders vilja om Abraham, en tjänares lydnad om tjänaren och en bruds villighet om Rebecka. Och den andra punkten kommer vara lite längre än de andra två. Men de kommer vara ganska lika ändå. Så vi börjar med att titta på Abraham. Och jag har kallat punkten för en faders vilja. Så texten säger här, ni kan ju, om ni har texten framför er så kan det vara lite lättare att följa med på sidan 33 i lånebiblarna. Så texten säger att Abraham är gammal och hade nått hög ålder. Och man kan ju tycka att gammal och hög ålder, det låter ju som samma sak. Men hög ålder är alltså hur många år han är och gammal är mer hur han känner sig. Och Gud hade välsignat honom i allt. Så Abraham, han var 140 år gammal när vi nu läser om honom. Han var rik, han var vis och han var full av tro. Och nu hade han varit änkeman i 3 år. Så nu är det dags att hitta en fru åt Isak. Så han kallar sin äldste tjänare och får honom att lova att han ska hitta en fru. Och det här är inte ett löfte som kan tas lättvindigt. Det står att han ska lägga handen under Abrahams höft och lova med en ed vid Herren, himlens Gud och jordens Gud. Och när det står höften här, då försöker texten säga att lägg din hand på förbundstecknet. Det står höft, men som vi alla vet så är förbundstecknet omskärelsen. Så grejen som Abraham säger här är att det här är en väldigt viktig ed. Lova mig på Gud och det förbund vi har med honom att du gör det här. Det här är väldigt viktiga grejer. Så vad är det då Abraham önskar? Jo, det är 3 saker. Först, hon får inte vara från någon av kananéerna. Så Abraham, han bodde bland Kanans folk. Och det hade ju varit ganska lätt att ta en fru därifrån. Men det här var ett ont folk. Och Abraham hade levt med dem länge, han kände dem. Men och i kapitel 15 så har Abraham lovats det här landet. Och där säger Gud till Abraham att ditt folk ska bli förtryckta av kananéerna. Och att Abraham själv skulle dö och begravas. Och att Abrahams folk sen skulle tas som slavar och inte bli fria förrän det lokala folket, alltså kananéerna, hade fyllt sina synders mått. Och då skulle Gud förgöra dem genom Israel själva. När de kom tillbaka som slavar efter 4 generationer. Så Abraham, han hade lovats landet i kapitel 15. Så det här folket som bodde i landet nu, det var inte ett folk som han kunde välja en fru åt Isak ur. Och det här är någonting som går vidare genom Bibeln. Alltså Israels folk skulle inte beblanda sig med utomstående folk. Inte på grund av etnicitet, utan på grund av en ogudaktig kultur. Det finns ju faktiskt många icke-judiska eller icke-israelitiska kvinnor som gifter sig med israeler. Och två av dem finns till och med i Jesu släkttavla. Det är Rahab och Rut. Så det är inte helt förbjudet att gifta sig med folk som inte är israeler. Men det var viktigt att de lämnade sin kultur och ondskan som deras folk följde. Och istället följde Israels Gud. Så det är det första kriteriet. Det andra kriteriet. Hon måste vara från Abrahams land och släkt. Så istället för en av de kananeiska kvinnorna så skulle det vara en kvinna från samma tankesätt, samma kultur och samma tro som Abraham. Någon som var lik Sara, kan man tänka. Och det tredje kriteriet var att hon måste vara villig att bosätta sig i Kanans land. Hon skulle nödvändigtvis underordna sig Guds löften och planer. Gud har sagt att Abrahams familj ska leva i Kanans land. Och då är det av yttersta vikt att den här kvinnan är med på tåget. Isak får inte under några omständigheter åka till henne. Löftet var ju för Kanans land. Och det här är så viktigt att om den kvinnan som tjänaren väljer inte vill komma, då är han befriad från sin ed. Och varför är då Abraham så mån om att Isak ska få en fru från de här, enligt de här kriterierna? Jo, det är för att Abraham har en stark tro på Gud och Guds löften. Abraham gjorde det här i tro. Om man kollar i vers 7, han säger: Herren, himmelens Gud, som har tagit mig från min fars hus och från det land där jag föddes. Han som har talat till mig och gett mig sin ed. Han har sagt: åt dina återkommande ska jag ge detta land. Så Abraham, han är gammal och vis vid det här laget. Och han vill följa Gud i allt. Och då innefattar det valet av son till Isak. Och jag tror att det finns lite lärdomar här för oss idag också. Och den första lärdomen kanske är ganska självklar. Tänk igenom vem du gifter dig med. I vår kultur så har ju kyrkan blivit en plats där kvinnor har blivit väldigt övertaliga med väldigt stor marginal. Det är ju ofta kanske 60% kvinnor och 40% män. Nu är den här församlingen väldigt annorlunda där, men i svensk kristenhet i övrigt så är det så. Och det här leder ganska ofta till att man i kristna cirklar, speciellt kvinnor, söker en livspartner som inte är kristen eller som kanske är nominellt kristen. Och jag har sett många unga personer som har varit väldigt hängivna och brinnande för Gud och velat göra Herrens vilja, men så gärna har velat gifta sig att de gifter sig med någon som inte tror, och väldigt snabbt så försvinner de ifrån kyrkan. Ytterst sällan har jag träffat någon som gift sig utanför kyrkan och som har fått med maken in i tro. Det finns naturligtvis goda undantag, men det är med högsta sannolikhet väldigt svårt. Och Bibeln säger, när Paulus pratar till unga änkor i 1 Korinthierbrevet 7 och 39, så säger han så här: om mannen dör så är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Och i 2 Korinthierbrevet 6, 14-16 står det så här: gå inte i omaka par i ok med dem som inte tror. Vi har rättfärdighet. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller var kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemensamt med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Och lyssna nu, jag säger inte att det är omöjligt att gifta sig med någon som inte är kristen. Och jag säger inte, och Bibeln säger också specifikt, att man ska inte lämna en icke-kristen partner om man blir kristen. Men jag säger att om ni har ett val, gör ett vist val. Och det finns en gammal tradition som ofta förkastas i Sverige idag, som om den vore förlegad, men jag tycker att den är vacker och bra. Och det är det här med att fråga pappan om sin framtida frus hand. Och inte idag för att kvinnan tillhör pappan och som ska lämnas över så att hon är makens ägodel på något sätt. Utan för att en far, speciellt en kristen far, är gammal och vis. Och kan säga saker som behöver sägas. När jag och Miriam ville gifta oss så åkte vi upp tillsammans till hennes föräldrar. Och så frågade jag lite diskret om och hennes pappa. Men så frågade vi tillsammans också om de tyckte att det var en bra idé. Och jag glömmer aldrig vad hennes far sa. Hon sa så här: glöm inte att det är aldrig för sent att dra sig ur fram till bröllopet är färdigt. Värmde mans hjärta. Men en kristen far har visdom som det är viktigt att ta in. Och om det är så att just du inte har föräldrar som är kristna eller som kanske inte riktigt förstår den här frågan, så finns det ju en massa andra äldre par i församlingen. Personer som har visdom om sådana här saker. Det viktiga är inte att det är en förälder som ger råd, utan att det är gudsfruktiga råd man får. Och innan jag lämnar den här första punkten, så vill jag snabbt titta på den här parallellen med kyrkan. Vi ser här att Abraham ger sin tjänare ett väldigt specifikt uppdrag att hitta en brud åt sin son. Och i Matteus 28 så ser vi att Jesus ger kyrkan ett väldigt specifikt uppdrag att samla ihop Kristi brud. I Matteus 28:18 säger Jesus så här: åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befaller er. Och se, jag är med er till tidens slut. Så i vår text så har vi Abraham som ger ett specifikt uppdrag till sin tjänare. Och i Matteus 28 så har vi Gud som ger ett specifikt uppdrag till sin tjänare, till sin kyrka. Så om vi ska vara Guds tjänare, så gäller det för oss att komma ihåg vad vårt uppdrag är för att vi ska kunna göra Guds vilja. Så det här var den första punkten, där Abraham får sin tjänare att lova dyrt och heligt att hitta en fru till sin son. Och punkt 2, tjänaren lyder. En tjänares lydnad. Så med ett löfte om att en ängel ska skicka sig förväg, så gör tjänaren sig redo. Han tar med sig en massa rikedomar, 10 kameler med rikedomar, och sätter iväg till Nahors stad i Aram Naharjaim. Så Nahor, det var en av Abrahams bröder. Och det är en bror som han lämnar bakom sig i Kanans land redan i kapitel 11. Och Nahors stad, det låg då i Aram Naharjim. Naharjim. Det betyder Aram mellan floderna. Så troligen någonstans mellan Eufrat och Tigris uppåt turkiska gränsen med Irak ungefär, där ligger det. Man vet inte riktigt var den här staden låg, men det är området i alla fall. Och den här tjänaren, han är uppenbart en man som tror på Gud. Precis som sin herre Abraham tror på Gud. För det första han gör när han kommer dit, det är att han ber. Och han ber väldigt specifikt. Vi kan titta på verserna 12-14. Han säger, Herre, min herre Abrahams Gud, låt mig få framgång idag och visa nåd mot min herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Om jag ber en flicka, räck med din kruka så jag får dricka. Och hon svarar, drick. Jag ger dig vatten åt dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt kan jag visa att du har visat, veta att du har visat godhet mot min herre. Och jag tycker det är så intressant att titta på hur tjänaren ber här. Det här är ingen stor from bön med massa teologiska ord och krumbukter, utan det är en väldigt kort och koncis bön. Han ber om ett tecken. Han vet att jag går min herres uppdrag. Ge mig tecken att jag är på rätt väg. Så han ber om att den här flickan som ska komma ska vara generös och god mot honom. På ett väldigt specifikt sätt. När han ber om vatten så ska han få vatten. Men hon ska vara övergenerös och ge till kamelerna också. Du vet, det är inget övernaturligt tecken han ber om här. Utan det är helt alldagligt. Om han skulle gå till någon och säga att ja, jag vet att det här är Guds person för mig. För att hon gav mig vatten och gav kamelerna vatten också. Skulle folk tycka att det är konstigt. Men han ber om det och Gud gör det. I det mest alldagliga så leder Gud sin tjänare. Och jag tror att den här tjänaren är ett bra exempel på oss. Han bad så fort han såg ett behov. Så bad han och det var snabbt och koncist. Och jag tror att vi kan lära oss av det. Om du ska gå hem till någon, be en snabb bön. Herre, låt mig få säga de rätta orden. Eller tala till mig genom den här personen. Om du ska ha ett viktigt telefonsamtal, be snabbt. Att Gud skulle leda det här samtalet. Att du skulle få klarhet och kanske ge ett vist ord med den, till den du talar med. Om du ska ut i slottskogen och dela evangeliet med människor, våga be något specifikt. Om du har läst om någonting i Bibeln som du brinner för, be, Herre, låt någon komma och ställa en fråga om det här som jag precis har läst om. Så att jag kan tala Guds ord i människors liv. Det kanske inte låter jättefromt och jättestort. Men i de lilla sakerna, i de små sakerna så kan Herren leda oss. Och våga be specifikt om de här alldagliga sakerna. Kanske är det så att du önskar att gifta dig. Be specifikt för en person. Någonting som kan visa vart du är på väg. Kanske när du kommer hit på söndag. Be att Herren skulle tala till dig genom en broder eller en syster. Eller kanske ännu mer, be att Herren skulle ge dig ett ord som kan bygga upp en broder eller en syster. Ibland så tror jag att vi söker Guds ledning i det stora, spektakulära. Men här kan vi se att Gud leder i det lilla och alldagliga. Så tjänaren, han ber snabbt och direkt och så kommer Rebecka ut med krukan. Och han springer direkt till henne, står det. Och säger, låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Och hon säger, drick min herre. Och tar ner krukan i handen och ger honom att dricka. Och när hon har gett honom att dricka så sa hon, men jag öser upp vatten åt dina kameler också. Tills de alla har fått att dricka. Så hon skyndar sig att tömma sin kruka i vattenhorn. Och så springer hon tillbaka till brunnen för att ösa upp mer vatten. Och hon öste vatten åt alla kameler. Och det här tycker jag är intressant. Det står att mannen iakttog henne i tystnad, för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. Så han har fått ett specifikt bönesvar, exakt ord för ord rätt. Och direkt, liksom innan han bad färdigt, så kom hon och gjorde precis som han bad om. Du vet, bönesvar kan ta olika lång tid. Abraham har fått vänta i många, många år på att få en son. Men här får Abrahams tjänare bönesvar direkt. Och den här kvinnan, Rebecka, vilken kvinna. Inte bara är hon god mot honom, men hon vattnar alla 10 kameler åt honom. Hon är en kvinna med god karaktär. Och det här är en indikation på att hon är ett bra val till fru, till Isak. Men det är intressant att tjänaren verkar inte ta det här bönesvaret som slutgiltigt svar. Utan han iakttog henne under tystnad, för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik. Så han börjar använda sitt förnuft här. Han börjar tänka igenom, är det här en passande fru? Kanske han hade fått väldigt specifika instruktioner på vad han letade efter. Och nu måste han få klart för sig, är det här den rätta personen? Är det här bönesvaret någonting att glädjas över? Jag tror att det här är också en lärdom för oss. Att vi ska alltid vara visa i hur vi lyssnar och följer saker man ser och hör. Kanske tror du att någonting du ber för är ett bönesvar. Eller kanske kommer någon upp till dig och säger, jag har ett ord från Herren till dig. Hur står det sig i relation till Bibeln? Är det här rätt? Vill Herren att jag ska göra så här? Är det vist att göra så här? I första Thessalonikerbrevet 5 så står det så här. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka Gud i allt. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva allt och behåll det goda. Håll er borta från allt slags ont. Så även om någon har ett ord från Herren till er, så behöver ni, eller vi, bedöma det som sägs på ett nyktert sätt och behålla det som är gott. Och jag hoppas att vi i församlingen hela tiden erfar att Gud talar till oss genom våra syskon. Vi kanske inte talar som man gör i vissa andra församlingar, typ jag har ett ord från Herren till dig. Eller liknande. Men vi kan ändå inte bortse från att Herren i oss kan tala Guds ord in i våra alldagliga situationer på ett väldigt mäktigt sätt. Kanske är det så att du kan tala ett Herrens ord direkt till någon på jobbet eller i Slottsskogen eller i kyrkan på fikat här. Och när alla kameler hade druckit så tog tjänaren fram en näsring av guld som vägde en halv sikel. Och 2 guldarmband som vägde 10 siklar. Och sen frågade han, vem är du? Berätta. Och hon berättar att jag är dotter till Betuel, Milkas son som hon födde åt Nahor. Kom och övernatta hos oss. Och tjänaren kastade sig på marken och tillber Herren och sa, lovad är Herren. Min herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet ifrån min herre. Herren har lett mig på vägen hem till min herres släkt. Precis det uppdrag som Abraham gav har han hittat direkt. Första försöket. Så tjänaren, han ger henne här en näsring och ett eller 2 armband, jag vet inte. Som tillsammans väger ungefär 110 gram guld. Och som någon som är intresserad av guld så kollar jag upp vad värdet av det är. Och idag så skulle det kosta ungefär 50 000 kronor. Vilket är bra betalning för att vattna 10 kameler, tänker jag. Men så frågar han vem hon är. Och det visar sig att hon är just från Abrahams familj. Hon är Abrahams brorsons dotter. Så Rebecka är Isaks kusinbarn. Och redan i första predikan så kollar vi lite på den här familjekonstellationen. Det är väldigt tajt. Abraham och Sara är halvsyskon. Isak och Rebecka är kusinbarn och så vidare. Och sen så får vi se att Jakob också gifter sig med Betuels son Labans barn. Så det blir mycket i samma släkt där ett tag. Men i alla fall, han får reda på att han har kommit precis till den släkt som Abraham bad honom att gå till. Och här faller han ner på knä. Och här tror jag att vi har något mer att lära oss av Abrahams tjänare. Han tackar Gud för bönesvar. Så jag tänker, håll reda på vad ni ber om. Det finns en väldigt bra grej man kan göra. Man kan ha en bönejournal eller en bönedagbok där man skriver upp vad man ber för. Så man kan gå tillbaka och komma ihåg att Herren har svarat på bön. Det är inte alltid att bönesvar är jättespektakulära om man tänker att oj, vilken stor grej. Det kan vara något litet alldagligt. Men låt oss komma ihåg vad Herren har svarat på så att vi kan tacka honom för det han svarar. Låt det vara en vana för oss. Vet jag tänkte när jag läste det här att Abrahams tjänare, han känns som personifieringen av en text i Nya testamentet. Filipperbrevet 4:4-9. Det är Paulus, han skriver så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt bröder, allt som är sant, värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot och hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag tycker att Abrahams tjänare här verkligen personifierar precis det här. Och det här är också någonting som jag ber att vi som församling skulle kunna personifiera. Så Abrahams tjänare, han följer med Rebecka hem och så berättar han hela historien igen. Och jag tycker att det är en ganska intressant detalj i det här kapitlet. För exakt samma berättelse berättas 3 gånger. Först när han ber om vad som ska hända. Sen så får vi reda på att det händer. Och till sist så berättar han hela berättelsen igen till familjen. Och det var den delen av berättelsen som Nima läste. Det betyder att det här är något viktigt. Valet av Rebecka är Guds val. Så när vi läser det här så ska vi inte tänka att ja, men det var nog säkert egentligen en kananeisk kvinna eller någonting. Utan texten vill göra klart att Rebecka är av Abrahams släkt och att Gud ledde tjänaren att välja ut just henne. Och när tjänaren berättar allt det här för familjen så undanhåller han ingenting. Det han berättar är exakt det som Abraham har kallat honom att göra. Han är klar med vad hans syfte är med den här resan. Han är klar med vad som hände och hur Gud ledde i allt med böner och bönesvaret. Och sen så kommer den stora frågan. Om ni vill visa min Herre kärlek och trofasthet, så säg mig det. Om inte, så säg mig det, så kan jag vända mot något annat håll. Höger eller vänster. Och innan jag avslutar den här andra punkten så vill jag titta snabbt på den här parallellen med kyrkan igen. Så jag sa att vi är kallade att samla in lärjungar från alla folk. Precis som Abrahams tjänare är kallad att samla in en brud. Och precis som tjänaren så gör vi det på vår Herres befallning. Inte för att vi själva vill någonting, utan för att vår Herre har talat om för oss vad vi ska göra. Det innebär att vi utför vårt uppdrag på det sättet som Herren har sagt att vi ska utföra vårt uppdrag. Inte på en massa andra märkliga sätt. I Romarbrevet 10, 13-15 så står det: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de åkalla dem de inte har kommit till tro på? Och hur ska de komma till tro på den som de inte har hört? Och hur ska de höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blir utsända? Som det så skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Och Paulus säger tidigare i Romarbrevet: jag skäms inte för evangeliet, alltså det goda budskapet. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det så skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Alltså, vi har fått ett uppdrag att kalla människor till Gud. Vi har inte fått ett uppdrag att kalla människor till vår förening. Vi har inte fått ett uppdrag att kalla folk till att förstå hur värdefulla de är. Vi är kallade att berätta det härliga evangeliet om Jesus Kristus för människor. Inte mer och inte mindre. I det så kommer vi att behandla folk värdigt. Vi kommer att älska varje människa oavsett vad de har gjort. Och välkomna in liksom i församlingen. Men vi får inte göra något annat än att tala det rena evangeliet in i människor. För det är där frälsningen kommer. Låt oss inte locka med andra saker än evangeliet. Tänk dig hur helt vansinnigt det skulle vara att ha en hel kyrka full med människor som inte kan evangeliet. Tänk dig att lyckas med att få in 1000 människor i en kyrka utan att de känner till evangeliet och är frälsta av evangeliet. Att de kommer till kyrkan, att ni kommer till kyrkan, gör er inte frälsta. Utan om ni hör evangeliet om Jesus Kristus, Guds son, som har dött för dina synder i din plats, så att du kan ta emot honom i tro och bli rättfärdiggjord, då kan du bli frälst. Det är därför vi sitter här, för att förkunna evangeliet, inte för att samlas och ha det trevligt och äta god fika efteråt, även om det också är trevligt. Nej, vi utför det uppdrag som Herren har gett oss. Så låt oss vara som Abrahams tjänare och vara noga med att predika det rena evangeliet när vi förmedlar något. Min gamla pastor, han brukade säga att om någon förkastar er, låt det vara för att de förstår evangeliet klart och tydligt. Låt inte folk förkasta er för att ni har gett dem evangeliet fel. Låt dem höra evangeliet. Så att om de förkastar er så är det på rätt grunder. Så det var punkt 2. Tjänarens lydnad. Nu kommer vi till punkt 3. Som är lite kortare. Brudens villighet. Och den här bruden, det är alltså Rebecka. Och vi ser i vers 16 att hon är en mycket vacker flicka. Hon är en ung kvinna som inte haft någon man. Det låter ganska lika som Maria. Hon är också en ung kvinna som inte haft någon man. Så troligtvis så är hon äldre än 13. Men hon är troligtvis i tonåren då hon inte har haft någon man än, så hon är inte gift än. Och Isak vet vi var 40, så det är en ganska stor åldersskillnad här. Men hon ses i alla fall som en bra kvinna och passande för Isak att gifta sig med. Och den här familjen, de verkar vara en gudsfruktig familj som ser Herrens hand i allt detta. För ser ni här vad de säger? De säger, detta är från Herren. Vi kan inte säga något till dig, varken ont eller gott. Men där står Rebecka framför dig. Ta med henne och gå så hon kan bli hustru åt din herres son som Herren har sagt. Så tjänaren blir glad. Han tillber Herren i tacksamhet igen. Och han ger dem ännu mer gåvor. Och så dagen efter så är det dags att åka. Familjen får kanske lite kalla fötter. Verkar det som. De säger, men kan hon inte bara stanna här 10 dagar till? Låt oss få lite mer tid med vår dotter. Och med vår syster. Men tjänaren, han har bråttom. Han säger, nej det går inte. Och så frågar de Rebecka då, vad tycker du? Och hon säger, ja, jag går med. Och så låter de sin syster Rebecka och hennes amma, som heter Debora, resa med Abrahams tjänare och hans män. Och här finns det någonting som är likt, någonting som Jesus säger, en lärdom för oss. Att när du har tagit ett beslut för Gud, vänta inte med att uppfylla det. Ofta blir det ju så här att men det som sades på predikan, det var så bra. Jag måste ändra mitt liv och jag måste göra det. Nästa vecka så ska jag börja göra de här sakerna. Och så går det 2 dagar och så glömmer man det. Eller saker och ting ändrar sig och så gör man det inte ändå. Låt idag bli den dagen när du börjar göra det du har blivit övertygad om att göra. Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Om det är så att du vill följa Jesus, vänta inte en vecka, vänta inte en månad, vänta inte tills du ligger på din dödsbädd. Idag är den dagen när Herren kallar på dig. Så om du beslutar dig för att följa Jesus, börja inte om en vecka, börja nu. För när Jesus kallade folk att följa honom, som vi kan läsa i Lukas 9, 59-62, så säger Jesus här, följ mig. Och mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom, låt de döda begrava de döda. Men går du och förkunna Guds rike? En annan sa, jag ska följa dig, Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus sa, den som sätter handen till plogen och sen blicka tillbaks, han passar inte för Guds rike. Så ta steget, följ Gud idag. Vänta inte på att det ska bli rätt tillfälle. Men Rebecka, hon var villig. Så hon reste redan nästa dag med en välsignelse från sin familj. Att hon skulle få avkomma 1000 gånger 10 000 i avkomma. Och att hennes avkommor skulle bli stora och inta fiendens portar. Rebecka, hon skulle bli den kvinna som Guds löften skulle fortsätta igenom. Hon skulle i tro leva med Isak, med Guds löfte om ett land i framtiden och ett folk i framtiden som tillhör Gud. Och ja, har ni tänkt på det? Hur viktiga kvinnorna är i berättelsen om Abraham? Vi säger att vi predikar om Abraham. Men har ni tänkt på att den viktigaste för löftet till Abraham är Sara? Abraham får ju en massa barn. Han kommer snart att gifta sig med Ketura och får en massa barn. Han har fått barn med Hagar. Ingen av dessa barn är löftets barn. Det är Saras barn som är löftets barn. Så det är inte bara Abraham som är viktig, utan Sara är jätteviktig. Och vi ser ju också i slutet att Isak blir tröstad i sorgen efter sin mor. Sara måste ha varit en stark kvinna som betyder mycket för många. Och nu kallas Rebecka att ta över den positionen. Rebecka är en kvinna utsedd av Gud att göra Guds verk och leda Guds löften framåt. Det här är ett stort, stort uppdrag för henne. Man kan undra vad som gick igenom hennes tankar när hon reste från Irak ner till nuvarande Israel. Men när de kommer dit i alla fall så står det så här. Rebecka lyfte blicken och fick se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren: vem är den här mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren sa: det här är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Tjänaren berättade för Isak allt han hade gjort. Sen förde Isak in henne i sin mor Saras tält. Och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Ser ni där? Hon får till och med ta över Saras tält. Sara dog för 3 år sedan. Saras tält finns fortfarande kvar. Och där får Rebecka ta över. Och för att koppla till vår parallell med kyrkan till den här sista punkten också. Är du del av Kristi brud? Du vet, Rebecka fick berättat för sig om ett löfte framåt, om ett förlovat land, om ett Guds folk. Och hon såg fram emot i tro och gick den vägen. Vi har ett löfte om ett framtida bröllop där vi är bruden. Hur går våra tankar på vägen dit? Ser du fram emot det här bröllopet? Och än viktigare, är du bjuden? I Lukas evangeliet så står det så här: salig är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Det är en man som säger till Jesus. Och Jesus säger så här, en liknelse. En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna: kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en åker och jag måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och jag ska ut och pröva dem nu. Jag hoppas att du ursäktar. En annan sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husens herre vred och sa till sin tjänare: gå ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa: herre, vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa herren till sin tjänare: gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av dem som var inbjudna ska smaka sin måltid. Här ser vi att Guds folk, Israel, var de inbjudna. När Jesus kom så förkastade de honom. Istället så har Gud skickat ut sina tjänare på gränder till de som är fattiga i anden, till de som är handikappade och blinda, till oss hedningar som innan Jesus inte hade rätt att komma på festen. Nu har Gud skickat ut sina tjänare för att samla in oss. Är du en av dem som inte än har tackat jag till att komma till den bröllopsmåltiden? Idag är den dagen när Gud kallar dig att komma till honom. Du har blivit inbjuden. Som Uppenbarelseboken 19:7-9 säger: låt oss glädja och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Salig är den som är bjuden till lammets bröllopsmåltid. Du, min vän, är bjuden till lammets bröllopsmåltid. Är du villig att komma? Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för att du har sänt ut din tjänare, dina tjänare, att samla in din brud för den kommande bröllopsmåltiden. Herre, låt oss aldrig tappa fokus på det vi har framför oss i tro. Och Herre, vi tackar dig för att du har gett oss förstlingsfrukten i Jesu uppståndelse från de döda, så att vi kan veta att vi kommer att få uppståndelse från de döda. Herre, vi tackar dig för att du har sänt din helige ande som ledde Abrahams tjänare att hitta en fru till Isak. Vi tackar dig för att du har skickat samma helige ande att leda oss att hitta en fru till din son. Herre, vi tackar dig för att vi får tillhöra dig och för att du har förberett lammets bröllopsmåltid för oss. Vi tackar dig, Herre, för att du har en plats för var och en av oss som är villiga att ta emot det du har gett i ditt underbara evangelium. Så nu ber vi, Herre, att du skulle leda oss vidare att göra ditt uppdrag väl, så att du på slutet av våra liv kan säga: bra jobbat, min trofasta tjänare. Vi tackar dig för allt du har att säga till oss. I Jesu namn. Amen.